Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Har ni kommit på ett namn eller vad heter det?
Nej. Jo, det har vi. Men vi har inte lanserat den. Men det kommer komma ett namn här i till nästa säsong.
Snyggt. Ett år tror det.
Ett år. Ja, men det gör inget.
Och det är fan inte märkvärdigt det namnet vi har kommit på.
Ja, det är lite som han Sture Allén när han skulle döpa Gamla Ullevi. Så bara, vad ska den heta? Vad ska den heta? Ah, fan, den får heta Gamla Ullevi igen. Så fick han 100 papper och
hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Troler. Men idag har vi en ohyggligt intressant gäst också, nämligen ÖIS före detta sportchef Igor Krulj. Första riktiga medieframträdandet sen i våras, då kommer du till GP's fotbollspodd såklart.
Ja, det är självklart.
Nej, underbart. Det är fantastiskt fint att ha det här. Och vi ska prata med dig om helgens matcher i Allsvenskan, i Superettan och i Division 1. Vi ska prata om när du lämnade ÖIS i våras. Varför? Hur din framtid ser ut? Och detta ska vi göra även med dig, Filip Troler. Säg hej.
Hallå, ja.
Men vi ska börja hela den här podden med en trend som ju du faktiskt representerar, Igor. Nämligen att nästan alla Göteborgslag idag, förutom BK Häcken, har organisationer utan sportchef. Rätta mig om jag har fel, Filip.
Nej, men så är det väl typ. Magnus Sköldmark är ju sportchef också i Gais, men han har ju två andra roller har han. Och Ingmar Lundin har väl också någon form av sportchefstitel, och det sköts väl lite av gänget i Spanien och sådär också, så det är väl lite halvt om halvt där, men det är ju bara Häcken som har liksom en renodlad så sportchef.
Ja, men jämför man liksom med övriga fotbollssverige så har de ju väldigt tydliga sportchefer i AIK och i Djurgården med Superbosse, Jesper Jansson i Hammarby, alltså det är starka uttalade karaktärer, och Malmö FF har vi och så. Det känns som att de klubbarna, så det var helt otänkbart att de inte har en sportchef, men i Göteborg är det inte så.
Nej, det har blivit, och det har väl utkristalliserat sig så de senaste åren, framförallt att de har blivit så jäkla profilerade, de i Stockholm. Här i Göteborg trodde vi att vi var kanske lite på väg åt det med Pontus Warner, med Igor och Niklas Karlström i Gais, men sen så kastades det om Martin Eriksson då naturligtvis också, men det har kastats om och det har blivit rörigt, och nu är det helt annorlunda i Göteborgsfotbollen. Det är förvånande tycker jag.
Mm. Igor, du är ju då sportchef till yrket, även om du inte jobbar som sportchef just nu. Vad skulle du säga om den här liksom, att det ser ut så i Göteborg att få av de här lagen har en renodlad, uttalad sportchef?
Jag tycker det är lite märkligt. Eller det är inte märkligt egentligen. Alltså, du behöver inte ha en sportchef i en förening, men du måste i alla fall ha någon som är ganska så, eller ansvarsområde är det, nära laget. Den personen får inte vara så långt från laget. I vissa fall när man inte har sportchef, då har man i alla fall en uttalad manager som är ganska tydlig. Och som har en lite starkare tränarstab runt managern för att få det att funka. Men sen som jag har förstått det, Häcken gör det på sitt sätt som jag tycker är väldigt intressant och väldigt bra med Martin. Men där finns ju en scoutingavdelning också. Det är väldigt lätt att man pratar om sportchef, men man glömmer oftast bara scouterna som är under honom som ska egentligen göra jobbet. IFK Göteborg verkar ha valt en lite annorlunda modell, även fast från utifrån så vet man inte om de har bestämt att de kör utifrån den modellen eller inte, men de stärkte i alla fall, de tog bort en sportchef och stärkte ytterligare med en Stig då, med en chefscout. Så någonstans där så tycker jag ändå IFK har ändå landat i alla fall en hyfsad organisation som tar dem framåt.
Men när man tittar på alla, när man tittar på er eller på dig då som är sportchef och de andra, så det känns som att det är ett jobb där man har oerhört mycket att göra. Man jobbar liksom 24-7 egentligen hela tiden med massa, en mängd olika liksom, uppgifter. Jag tänker att går det liksom att driva en förening över tid effektivt om man inte har liksom den spindeln i nätet som jag ändå upplever alltså, att en sportchef är? Ja.
Nej, men det behöver inte vara sport, alltså titeln sportchef. Förlåt att jag inte hänger upp med på den, Laul. Men alltså, jag tycker du kan driva en förening framåt, men du måste ju ta kliv framåt också. Jag tycker exempelvis så är ju så guys nu då som inte har det. Det hamnar ju i en överlevnadssituation år efter halvår efter halvår. Och man bestämmer sig aldrig vad man vill göra egentligen. Och nu, ja, man bestämde sig väl halvt då. Ena personen bestämmer sig, men tyvärr inte då hela föreningen höll på att säga. Men kanske två andra personer i ÖIS då. Vilket gör att man kastar om saker igen. Så riktigt där nära laget att hitta spelare. Att driva laget framåt. Driva föreningen framåt sportsligt. Jättesvårt om inte du har personer som är väldigt nära laget.
Mm. Vad tror du Filip om det Igor säger här. Utifrån hur effektivt man kan driva en klubb med eller utan sportchef?
Ja, men jag förstår hur han tänker. Det är klart att alltså scoutingavdelningen är ju otroligt viktig också. Det är ju alltså merparten av er tid går väl ändå till att liksom titta på spelare och ta in vad för spelare man behöver och sen hålla koll hela tiden. Men det jag är lite förvånad över att typ som Blåvitt, där känns det som att de vill inte riktigt berätta hur upplägget ser ut heller. Och i Gais känns det också lite, vem har egentligen sista ordet? Alltså sådana saker är ju alltid, ja, men supportrar och medlemmar nyfikna på hur fungerar det, och det blir ju väldigt tydligt, eller man ska säga känns det i alla fall som när det är en sportchef. Men jag tycker väl att det blir lite otydligt, och sen är risken också tycker jag när det är de här sportråden och så som det har körts en del på, att det blir lite många kockar också, det är många som ska in och tycka till och sådär. För mig känns det lite rörigt.
Blir det lätt så att det blir många kockar och lite rörigt? Eller?
Ja, det blir det väldigt enkelt. Framförallt fel kockar brukar det oftast bli. Alltså rätt kockar i ett fotbollsarbete är absolut inga problem. Har du ett spottråd så är det klart, i mina ögon så ska ett spottråd bestå av de som är närmast lagen i föreningen. Alltså en akademichef för att ha koll på vad som händer underifrån. Sportchefen i så fall, kanske huvudtränaren, bara för att vara med i sista steget till rekrytering. Men ofta är de här, mina erfarenheter i alla fall, och så som jag förstått det lite på Gais också, tyvärr då är att oftast med sportråden så är det ju folk som inte ens är nära laget som sitter där och ska tycka till och bestämma, och det blir ju fel.
Är det för enkelt att se det som att det laget det går allra bäst för i Allsvenskan just nu, eller i hela Göteborgsfotbollen egentligen, det är ju BK Häcken, och de är också det laget som har liksom den tydligast uttalade sportchefen i Martin Eriksson. Är det för enkelt att se det så? Eller?
Ja, det är för enkelt. Det är bara ett lika med att ha en sportchef så får resultat. Det är väldigt enkelt. Men jag skulle ändå säga att alltså, det Häcken har gjort, och det är väl IFK kanske gör nu också, det Häcken har ju bestämt sig. Alltså man har bestämt sig för att göra någonting och så vill man göra det. Och så försöker man få personer, spelare runt omkring, att alla ska passa in på någonstans sida. Är det något som inte passar så är det att man inte kanske har presterat bra, man behöver skruva på saker. Men det är ju inte strukturen och egentligen byggstenarna man ändrar på. Vilket jag tyvärr då tycker att två andra föreningar då i Göteborg förutom IFK håller på att kasta om saker. Och då är det inte så konstigt att man inte får framgång på slut. Alltså du kan inte ena säsongen vilja gå den här vägen. Sen nästa säsong vill jag gå en annan väg. Och tredje säsongen vill jag gå en annanstans. Jag tycker ÖIS fall då är ju att där finns en historia med lirarnas lag och allting. Det är så enkelt att få med folk om man verkligen bara tror på vägen. Men då måste du fortsätta jobba på den vägen. Kanske inte behöva ha, som vissa har sagt, men det ska vara kortpassningsspel. Nej, vi ska vara lirare, vi ska våga spela. Men då måste du hitta spelare, hitta tränare. Blir det fel på någon spelare, blir det fel på någon tränare, ja, men då byter vi ut dem till något som fortfarande så passar utifrån vad vi vill vara. Och det är där det famlas lite grann. Så det är det jag tycker egentligen med kanske de enklare med sportchef är att bygga den bryggan mellan styrelsen när det famlar och laget när de kanske presterar och inte presterar. Mm. Att faktiskt hålla alla lugna och säga, vänta lite, det är ju den här inriktningen vi har valt, då kör vi på den.
Vad tror du om utsiktens linje då, som de har valt? Bosko verkar ju inte ha jättemycket att göra med spelarförvärv och sånt, inte vad jag förstår. Nej. På honom i alla fall, utan nu är det ett gäng nere i Spanien som sköter i stort sett hela scoutingen.
Ja, jag ska inte säga för mycket, för jag vet inte exakt hur det funkar, men som jag läst media lite utifrån och när man även har mött dem, Bosko verkar inte ha allt för mycket att säga till om spelarna, för ofta så har de spelarna spelat också. Jag tycker också när man tar in ett nyför så får du ge det förtroendet till den spelaren också. Mm. Men det verkar de inte ha fått i utsikten. Då måste det nog ligga lite mer i fatet att de där från Spanien styr lite mer än vad kanske utsikten här i Göteborg är. Mm.
Men man kan ju se det så att det finns ju två olika filosofier eller ideologier kring det här. Det ena är om man tittar på till exempel Malmö FF. De har ju sin röda tråd i Daniel Andersson, en form av sportchef där. Och sen kan de byta tränare. De byter tränare hela tiden i princip. Men Daniel Andersson är ju där som någon slags röd tråd. Samma lite med Superbosse uppe i Djurgården och Jesper Jansson i Hammarby. De är där länge och de ska liksom stå för kontinuiteten. Och sen tränarna, de ska egentligen kunna lägga koner på en rak linje och motivera sina spelare, men sen finns det ju andra då som menar att kontinuiteten ska ligga hos tränaren istället, liksom att över lång tid sätta spelidén och så. Vad känner du är vad är framgångsnyckeln där?
Ja, men jag tror framgångsnyckeln ligger ju återigen i föreningen, alltså i de ledande personerna, exempelvis som Bosse i Djurgården eller så Sonny Karlsson var ju häckare också ett tag. Alltså du har en person som står för kontinuiteten nära fotbollen. Jag menar, spelarna kommer vilja gå vidare i sina karriärer. Tränarna kommer vilja göra resultat och kommer gå vidare i sina karriärer. När resultaten inte kommer så kommer man byta ut tränarna. För det är så det funkar i fotbollen. Det kan man inte komma ifrån längre. Du är här för att ta resultat, prestera. Eller så får man välja en annan väg. Men den som ska hålla i de här trådarna och hålla strukturen och känna att okej, bara för att vi byter ut en tränare så ska vi inte byta ut 14 spelare. Eller att allt ska bli lite som smaken i baken, vad man tycker om för fotboll. Det ska ju sportchefen i mitt fall, som jag ser det på, är att han håller ju tyglarna. Och han säger, det är den här inriktningen vi valt, då gör vi den fortsatt.
Vi ska komma tillbaka till dig som sagt och din tid i ÖIS och fördjupa oss i det. Men vi ska för alla som är intresserade av andra lag i Göteborg också sticka emellan med de senaste matcherna i våra seriers omgångar. Och jag tänkte att vi ska börja då uppe i Stockholm där Djurgården besegrade IFK Göteborg med 3-0 i en match som blev väldigt omdiskuterad i efterhand. Och man kan ju prata om domare och straffar hit och dit, men jag tycker att det är förlorarmentalitet att haka upp sig så mycket på det, och jag ska motivera det. I Blåvitts 7 senaste matcher mot de lag som har legat topp 7 större delen av det här året, det vill säga Stockholmslagen, Malmö, Häcken och Kalmar, det är 0 segrar, 0 kryss, 7 förluster och 1-12 i målskillnad. Jag säger så här, det går inte att snacka bort de siffrorna med att man får 2 feldömda straffar mot sig, Filip.
När du lägger fram det så förstår jag att då ska man välja din ringhörna här. Nej, men det skriver jag väl absolut under på, att generellt så har Blåvitt varit för svaga mot topplagen i år utan snack. Det är egentligen bara typ väl Hammarby som de har gjort en bra prestation, och sen mot Djurgården nu tycker jag i och för sig att de faktiskt gör en rätt okej första halvlek och sådär, men samtidigt förstår jag dem, frustrationen över de här straffarna och att det blir mycket liv runt det, för i alla fall den första straffen där är ju den är mycket, mycket märklig alltså, tycker jag. Men det är klart att det kanske är en enkel väg att gå om domarna. Mm.
Och när man får sådana här emot sig, då börjar ju supportrar lätt prata om VAR. Jag vet att de tog upp VAR i fotbollskväll här på SVT nu. Samtidigt så de organiserade supportrörelserna är väldigt emot VAR. Igor, du som har varit en del av svensk fotboll och på många sätt är fortfarande, vill du se VAR i Sverige?
Alltså jag tror det blir oundvikligt att, alltså så länge UEFA de bestämmer att det ska vara VAR, så tyvärr så måste man följa den. Men jag personligen hade bara velat ha en goal line technology. Alltså du ser den i mål eller inte mål, allt annat får bli en bedömning. Inte mer än så.
Tror du också det, Filip, eller att det blir oundvikligt för Sverige att stå utanför VAR på sikt, eller?
Alltså jag vet inte, det är väl klart att det beror väl på hur SEF, alltså SEF är ju styrt av våra medlemsstyrda ägda föreningar, så jag vet inte om man kan skydda sig på det sättet att ta något liksom principbeslut där att man inte ska ha det, men det är klart att påtryckningar blir stora. Man ser ju, det är ju nästan alla ligor nu och även de europeiska cupspelen och sådär har ju också det, så det trycket blir ju större och större och större, och domarna är ju ofta själva ute. Al-Hakim var väl ute någonting här nu och sa att ja, men de vill ha det, och han domar Bosse, vad fan han heter, Karlsson.
Bosse Karlsson.
Bosse Karlsson. Ja, skarpt om mig idag och kom på det. Nej, men Bosse Karlsson var ju också där i en intervju och lobbade för det. Men jag håller med Igor 100%. Det enda jag hade velat ha som liksom hjälp av teknologin, det är mål eller inte mål.
Mm. Där är vi faktiskt helt överens alla tre, tycker jag också. Det räcker med att ta in målkameran där. Bortsett från förlusten, straffarna då, så innebär ju förlusten för IFK Göteborg att jag tror i alla fall att Europa är kört för dem nu genom den här förlusten. Det är inte jättemånga poäng upp till fjärdeplatsen, kanske inte heller till tredjeplatsen. Men det är många lag framför. De ska förbi Kalmar, de ska förbi Malmö, de ska förbi AIK, de ska till och med förbi Hammarby också om de ska upp på en tredjeplats. Igår, är det realistiskt med 7 omgångar kvar att liksom så många lag viker ner sig och IFK Göteborg till exempel bara rullar på? Vad tror du?
Nej, allt kan ju hända, men jag tror inte det kommer hända. Det tror jag inte. Samtidigt tycker jag ändå IFK har nu, fast man inte nu med statistiken vunnit mot alla topplag, så har man faktiskt tagit ett ganska bra kliv sportsligt ändå och särat på de som är under dem istället. Alltså man har avgränsat sig från nedre halvan ganska ordentligt. Både att se på IFK Göteborg, men faktiskt även framtiden.
Man har tagit ett tydligt steg i rätt riktning, menar du? Man måste ju ta ena steget före det andra. Och nu har de tagit ett steg och visat att vi är ett stabilt mittenlag, och då kan man framöver ta nästa steg. Är det så du tänker?
Ja, eller stabilt mittenlag vet jag inte. För det blir, vad ska man säga, det är så många klubbar i Allsvenskan i toppen som är så, de är rätt många nu som är starka. Och de tillhör den toppen. Mm.
Vad säger du, Filip? Europa kört. Säsongen är över.
Ja, precis. Du valde den rubriken. Ja, jag tror inte heller att de räcker till. Alltså nu har det, Helsingborgsmatchen var ju ett riktigt bottennapp, och sen tappar de ytterligare mark då här när de förlorar mot Djurgården. Och sen Malmö vann igen, och Hammarby känns ändå som de har lite mer luft och kommer haka på där. Så jag tror också att det blir tufft, men återigen, de har ju ändå gjort en mycket, mycket stabilare säsong än vad de har gjort tidigare. Och som Igor säger, de har ju tagit steg i rätt riktning. Sen får man ju se vad som händer. Om Marcus Berg fortsätter spela fotboll eller inte, då kanske de måste bygga om helt igen. För så viktig är ju han. Det har vi ju varit inne på väldigt många gånger. Men nej, jag tror inte heller att det räcker till riktigt för Europa-fight nu.
Mm. Viktor Edvardsen tyckte inte det var jättetråkigt. Du gör 3 mål på Blåvitt framför brorsan och gamla polarna i klacken, va?
Nej, han löser, han firade ju ändå rätt. Så även om han sa att det var inte något mot supportarna eller klubben, utan det var mot brorsan där och så. Men det är
han var rätt taktisk, han var slipad där, för han firade ju vilt framför klacken, men inte mot klacken.
Nej,
så han hade ju lite sinnesnärvaro där.
Näsan ut mot långsidan istället liksom, så det var ändå rutinerat eller någonting får man väl säga av honom där.
Imponerad av Edvardsen igår?
Ja, det tycker jag. Jag har ju sett han även när han spelade tidigare, alltså i division 1 också. Jag tycker han är jättebra. Du är jätteduktig. Har väl haft lite bråkigt här i Göteborgstrakten som man har hört när man har kommit till Göteborg. Visst, jag har ingen aning om det innan. Men jag tycker han är en väldigt duktig spelare.
Vad menar du då?
Nej, det är bara att det har varit lite fokus på allt annat än kanske det som händer på planen. För folk, även också runt omkring. Så jag tycker på något sätt så har man har dömt honom lite för hårt i Göteborg.
Vi har ju ett moment som vi kallar för Svennisskalan i den här podden. Ni vet, alla lyssnare vet om du vet det, Igor, men det är i alla fall att vi betygsätter 3 spelare enligt bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Och jag ska ta ut på IFK Göteborg här. Och jag ger Alaï Gazem, den nya vänsterbacken, han får bra. Man är väl lite liksom färgad av att det var första matchen på den här nivån och så vidare. Hade han gjort 20 matcher, då kanske man inte var riktigt lika imponerad av prestationen. Men det var bra för en ung, ny spelare. Jag tycker att mycket bra var Johan Bångsbo igen. Han hamnar ju i fokus för den här felaktigt dömda straffen och när han faktiskt inte får bollen på handen utan agerar ju helt korrekt som han ska göra. Han drar ju till och med undan armen, så det är ju definitivt inte handen som söker bollen där, utan det är ju ett direkt felbeslut. Så att Bångsbo ska inte lastas för det. Han gjorde mycket bra istället. Och mycket, mycket bra får Erman Markovic, inte minst för hans fina prestation i början av matchen där han liksom snurrade upp Marcus Danielsson och fick på ett bra avslut och hade ett Djurgårdens målvakt. Han ju inte ens reagerat, han fick bollen på sig, annars hade den gått i mål där. Kanske hade det blivit en annan match med en tidig blåvitt ledning där. Så de tre ger jag enligt Svenningsskalan, Filip, synpunkter?
Nej, jag håller med. Jag håller med faktiskt. Det är inte ofta jag gör det när det gäller dina betygssättningar på spelare, men i det här fallet så tycker jag nog det.
Ja, jag tycker du brukar hålla med för det mesta, men ja, du brukar påpeka att du inte gör det, så ja, nej, det är lite spel för galleriet.
Ja, nej, men det är lite Rygaard där jag har hängt upp mig på, att du tycker han är så kass liksom. Och att jag hyllar honom stort. Nej, men det var väl en bra genomgång där.
Det var en bra övergång också, Rygaard, för vi ska gå in på Häcken, för det här resultatet får ju konsekvenser för den absoluta guldstiden också. Djurgården gick ju om BK Häcken nu. BK Häcken har i princip lett allsvenskan sen omgång 10, bortsett från två omgångar 15-16. Nu i 23:e omgången då så tappar de serieledningen. Djurgården leder allsvenskan med en poäng, och tre raka Häckenkryss kostade ju då det här kommandot. Senast var det ju 1-1 då på Bravida i stormatchen mot Hammarby, där de hade chansen faktiskt att haka av Hammarby helt i guldstriden. Så blev det inte, utan det här kommer ju då att fortsätta leva. Och inte nog med det, nu har Häcken alltså, apropå Rygaard, han är väl avstängd. Jeremejeff är avstängd. Samuel Gustafsson är avstängd. Ytterligare spelare är avstängda när de efter landslagsuppehållet ska åka och möta Varbergs Boys här. Har de liksom tappat hela sitt momentum här nu, Filip, eller vad känner du?
Den matchen blev ju helt plötsligt jävligt mycket tuffare. Det är väl i närheten av dina hemtrakter också, Igor?
Ja, det är 5 minuter i arenan, så ja, det
blir högt. Den kommer du vara på plats och kika på, eller?
Ja. Nej, men jag tror inte de kommer, just när de möter Varberg, så behöver det inte betyda att de behöver vara så mycket sämre. Det är klart de blir sämre när de tappar startspelare på det sättet, men samtidigt åka till Varbergs Boys, de har ju sett de här stora lagen också. Det handlar om inspiration när du kommer dit. Alltså du måste inspirera att det är en rolig match att spela. Mm. Och att du måste fighta så tar du spelet. Och det kanske kan funka bra med några nya killar in i startelvan bara för att visa det. För de, även de som kommer in, enskilda individuella fotbollsspelare, är inte sämre Varbergs Boys spelare.
Nej, så det kommer i alla fall bli en jävligt intressant match. Men lite så här vägskäl nu, om de har bestämt sig för att vara med i guldracet hela vägen in, eller om det börjar tappa av, för som vi säger, det är kryss mot Degerfors, det är kryss mot Kalmar, det är kryss mot Bayern här nu. Det är liksom inga katastrofer att spela oavgjort mot Kalmar borta eller Hammarby hemma, och framförallt inte att de får med sig den kvittering. Det hade kanske varit annorlunda om de hade tappat in det i slutet. Men nu får de med sig en poäng istället för att tappa två. Så jag tror väl ändå att Häcken går in till matchen mot Varberg med god känsla. Men ja, det ska bli intressant. Gräs har ju varit lite halvlurigt för dem tidigare. Och som sagt, ändå, det är bärande spelare som är borta. Så även om det är väldigt många talangfulla killar där bakom, så är det ändå fan Samuel, Jeremejeff, Rygaard. Det är ju deras kanske tre bästa det här året.
Mm. Sen är de ju dock då, ska man säga, obesegrade på bortaplan hittills. Men de är intressanta, Häcken. Alltså, jag vet inte vad din bild av Häcken är, Igor, men de har ju spelat med ett otroligt mod i allsvenskan i år och lyckats med det. De har ju ändå liksom, de är ju i toppen och har varit där länge och spelar ju extremt offensivt. Det var som Tobias Sana sa det, vi spelar med 3 tior centralt liksom i Samuel Gustafsson, Simon Gustafsson och Rygaard, och det är som att spela med 3 nummer 10 liksom där. De tar ändå hem det liksom. Visst, de tappar in mycket mål och så, men vad säger du om deras fotboll? Vad tänker du kring det?
Jag tycker det är jättespännande. De har ju, det är ju med den mittfältsdriven de har, så det är ju väldigt skickligt. Och sen även Jeremejeff som rutinerad på i allsvensk nivå och få ett pangår. Tobias Sana som får lite ny energi komma in. Jag tycker Häcken gör det jättebra. Och de unga spelare också som de har bakom. Både de som kommer från Afrika men även sina egna. Det är jättespännande spelare. Så jag tycker verkligen den offensiva balansen har ju slått väl ut. Och jag tycker det är Häcken. På något sätt så de ska ju vara lite för mycket off. för att det ska ge poäng.
Var det, kan man säga att det påminner om det ni, du ville göra med ÖIS under tiden du var där, du med Daniel och så, eller?
Nej, så alltså, vi ville ju få till en bra mix. Men framförallt alltså, vara lite mer offensivt balanserade. Alltså knyta an lite ÖIS historia med ÖIS framtid också. Mm.
Jag såg matchen, jag var där och jag har även här en Svennis-skala att leverera. Och då tycker jag faktiskt att bra var Franklin Tebo. Han kom in i ett ganska svårt läge och fick ersätta Johan Hammar. Jag undrar om, fan alltså, ska jag rätta mig om jag fel här Filip, men jag undrar om inte Tebo, alltså han kan göra en del misstag liksom. Mm. Men han spelar ju egentligen på en högre nivå. Visst, Hammar är mer stabil, men Tebo har egentligen en högre högsta nivå skulle jag säga. Och det tyckte jag man såg i den här matchen. Du kan replikera på det lite senare där. Jag tycker att igen faktiskt att Blair Turgott kommer in och gör ett jättebra inhopp. Han är lite liksom misshandlad i häcken, för varenda jävla gång han kommer in tycker jag så gör han väldigt bra. Och nu ligger han ju bakom den här extremt viktiga kvitteringen då precis i slutet. Sen måste jag säga att jag tycker att Samuel Gustafsson är mycket, mycket bra. Jag tycker att han är dominant i den här matchen. Det är klart att Hammarby sjunker rätt lågt. Han får mycket tid, inte så pressad hela tiden. Men det är en oberörd nivå och kvalitet han spelar på. Så han blir mycket, mycket bra.
Fan, Blair Turgott är din nya favorit. Det är hyllning varje avsnitt.
Ja, men han kom in och på 10 minuter ja, så sätter han ju liksom avtryck varenda jävla gång han kommer in. För nu var han ju, låg han ju bara, visst det var ett självmål, men han ligger bakom det. Och mot Egefors innan så liksom hittade han de öppningar de inte hade hittat annars. Så att, ja, nej, men han är lite misshandlad.
Jo, men han är kompetent fotbollsspelare. Han gör ju poäng och det gjorde han ju mycket i Östersund också. Så. Tebo, det kan jag väl hålla med om faktiskt. Han var ju också länge Högmos första val bredvid Hovland på försäsongen, men det var någon skada där som satte stopp för det, och sen kom Hammar in och så tog han över den, och sen har ju Hammar varit så pass stabil så att det har varit svårt att peta honom ändå. Men annars, Tebo, jag håller med dig. Man har sett några så här vansinnesgrejer från honom där man har tänkt att det här är inget bra. Men samtidigt så kan han också göra monstermatcher. Så ja, det är väl en korrekt analys får jag säga. Högre högsta nivå på Tebo, men jämnare Hammar helt klart.
Ja. Vi ska släppa häcken. Vi ska bara titta på en grej till kring det. För vi pratade om Varbergsmatchen. Men den stora fotbollsmatchen i svensk fotboll i allsvenskan framöver här, det kommer ju bli i omgången efter, alltså den 25 omgången. Vi talar den 9 oktober, en söndag om jag inte minns fel. Då möts ju alltså Djurgården och Häcken på Tele2 Arena. Djurgården obesegrade på hemmaplan, Häcken i alla fall innan Varbergsmatchen obesegrade på bortaplan. Den kan avgöra väldigt, väldigt mycket den matchen igår.
Det har blivit ett kryss då.
Ja, det slår du fast. Det är gött, vi gillar det raka, tydliga, självsäkra svar.
Nej, men jag tror att det är en spännande match. Det kommer bli jättespännande. Jag tror ändå Häcken tar det faktiskt.
Alltså? Ja, du är inte så imponerad av Djurgården. Det känns som en jävla vinnarmentalitet.
Ja, det är en jäkla organisation, en jäkla maskin och det är många som... Men jag tror ändå Häcken tar det. Jag tror Häcken tar hem hela
skiten.
Ja, det tror jag.
Ja, okej. Vad bygger du det på då?
Nej, de har ju lett serien och kommer inte nerifrån. Nej, men då, jag tycker de är tillräckligt bra. Jag tycker den offensiven såklart så hänger det mycket på att göra mer. Fortsätta göra mål. Sana som har kommit in och det är mittfältstrio. Jag tycker det är mittfältstrion. När de är alltså, som bäst så slår de faktiskt även Djurgårdens mittfältstrio. Mm.
Vad säger du, Filip, om matchen?
Nej, men det är klart att det blir en karamell och verkligen se fram emot. Och man hoppas ju liksom att båda nu ska tuffa på här så att det blir en sån här riktig stekhet match liksom.
Ja, det är ju bara en omgång emellan så att det är där de ska tuffa på.
Ja, men
Djurgården har ju Degerfors bort där emellan också.
Ja, men typ så här så att inte Häcken nu failar ner Varberg och så vinner Djurgården så det är 5 poängs marginalen och sånt där. Man vill ju ha att det ska vara liksom tätt och tajt.
Men det har Igor i princip slagit fast att så blir det inte.
Det går hela vägen nu.
Ja, vi lite på honom. Jag har ju varit pendlat lite här mellan Häcken och Djurgårdshörnan lite så. Men ja, Djurgården, de är som sagt, det är ju en maskin som är väldigt svårrubbliga. Häcken är ändå kanske lite mer högt och lågt sådär i matcherna och så, men de kommer ju också alltid tillbaka. Så på, ja, det är ju två mästarlags, alltså aura på dem, så det blir jävligt tajt. Men jag är väl fortfarande i Djurgårdshörnan lite grann.
Vi ska lämna den allsvenska hörnan i alla fall i den här podden och titta på övriga lag vi har här i stan. Gais har ju tappat poäng senaste omgången. Utsikten har förlorat igen. BK Häcken FF har spelat och ska framförallt spela ett Champions League-kval i veckan. Men eftersom vi har en ÖIS-gäst här och ska fokusera på dig Igor och ÖIS ganska mycket, så sparar vi BK Häcken FF tills vi vet hur det gick i första mötet mot PSG då. Och du kan väl dra lite kort men informativt om utvecklingen kring Gais utsikten, Filip?
Vi kan börja med Gais som jag faktiskt tycker gör en i alla fall en första halvlek, för sen var jag tvungen att spatsera till Gamla Ullevi för att titta på ÖIS. Så jag hade Gais och utsikten på varsin skärm innan jag gick på ÖIS. Så det var mycket
multitasking eller vad heter det?
Samtidigt som jag då hade Häcken igång som jag tittade på ÖIS. På, så hade jag Häcken på datorn där lite i baken också, så man håller koll på allt.
Men ni behöver anställa fler folk.
Ja, det låter verkligen så. Du kanske är redo här att kliva in.
Det är så sista gången i Allsvenskan när man sitter med 8 skärmar och ska hålla reda på alla jävla
matcher. Man får värma upp sig nu för det naturligtvis. Nej, men Gais, jag tycker faktiskt de gör en ganska bra första halvlek och de skapar väldigt mycket chans att skapa tillräckligt för att kunna leda den matchen. Sen så känns det som att de faller in lite i tvååkers det här, dra ner på tempot lite, och två åker ganska stabila och solida sådär, så ja, kryss samtidigt så här, de har ändå marginalen, och om vi talar toppmatch där mellan Djurgården och Häcken i Allsvenskan, så kommer Gais mot Falkenberg 15 eller 16 oktober sannolikt avgör utgången på hur det blir i ettan, det tror jag. Gais har marginalen och jag ser fortfarande att Gais ska lösa det här, men ja, det har tajtat till sig lite igen.
Du har redan slagit fast att Häcken vinner Allsvenskan i år, Igor. Går Gais upp också?
Ja, men det tror jag. Det tror jag de gör. Även fast Oddevall också börjar knappa in
lite. Ja, de är ju lite med
Nej, men jag tror Gais tar det. Det är tillräckligt bra lag för att ta det. Tillräckligt duktig tränare i Fille Holmberg också för att ta klivet upp. Så det tror jag.
Det är ett jävla år för Göteborgsfotbollen om Igor får in sina tips
här. Precis. Ja, det ser lovande ut här. Utsikten då?
Ja, utsikten fanns ju svårt att hylla, men jag vet inte vad du säger där.
Nej, där har vi ju... Det är ju tufft där nu alltså. Efter den fantastiska våren där de verkligen överraskade allt och alla och var uppe fram på direkt uppflyttning till Allsvenskan, så har det ju gått ut för, och den första halvleken mot Dalkurd, jag tycker alltså, jag har sett dåliga prestationer från ÖIS och Blåvitt och Gais här under året, men det där var nog det absoluta bottennappet. Bosko kokade i halvtidsintervjun och jag,
men det är den sämsta prestationen ett Göteborgslag gjort i år alltså,
ja,
men det du säger.
Ja, nu kanske man blir selektiv här, att man väljer det som är närmast och så, men när jag bara sitter så här och tänker på det, visst ÖIS hade några och haft några riktigt dassiga i år också, men nej, och i Blåvitt också, men nej, det här var riktigt bedrövligt alltså. De låg under med 3-0 och ja, de var ju liksom, så inte ut som att de var ute på planen, utan ja, som man brukar säga, satt kvar på bussen, ungefär så såg det väl ut. Sen vet jag inte om det tog sig andra halvlek eller inte, men första halvleken var bedrövlig i alla fall. Jag vet inte om du såg något av den, Igor, eller nej?
Nej, jag såg tyvärr inte den matchen. Det gjorde jag inte. Men jag tycker ändå någonstans deras, det börjar jämna ut sig lite nu. Så fantastiska som de var i våras, lite tyvärr då, så kassa här på dina ord, att de var åt andra hållet. Så det börjar jämna ut sig lite för Utsikten, men jag tycker de gör det bra.
Men hur kan det skilja så jävla mycket på en vår- och en höstsäsong?
Ja, men när du går in i en superettan, jag tror när du går in i en tävlingssäsong, du kan dela upp den säsongen på, inte tre delar kanske exakt, men den första delen av en superettasäsong är ju inspiration, väldigt mycket, alltså vinna mark i tabellen och så vidare, och tills saker och ting sätter sig för lagen. Och där tog ju verkligen Utsikten chansen och fortsätter rida på det. Sen vet ju Bosko vad det handlar om. Jag tycker Bosko är en jättekompetent tränare. Så han vet ju vad det handlar om när man kliver upp i det laget. Sen tror jag det, utan att verkligen veta, så tror jag det är lite rörigt, och sånt brukar visa sig ju längre säsongen går också. Alltså,
du menar med de här spanska armadan och det där?
Ja, men man, inte bara med de spanska, men att det kommer in och utspelare lite hur som helst i lagen, inte bara i staten, men utan verkligen in i truppen. Man skakar ju om, det är rollerna i laget. Så det är klart, någonstans där samtidigt, deras mål har ju varit hela tiden hålla sig kvar. Nu börjar man närma sig det. Börjar mättnadskänslan som kanske komma in.
Ja, men de kanske tog ut det lite tidigt. Alltså det blir väldigt stor marginal tidigt. Och nu så, de är fortfarande 8 i tabellen tror jag, eller 9 och sånt där. Så de har ju många lag bakom sig. Men nu är det ju 3-4 poäng ner till kval bara. Jag vet inte, tror du de latchade lite för tidigt eller?
Nej, men inte latcha. Jag tror det blir oundvikligt. Alltså när du börjar prata om hela tiden vi ska hålla oss kvar, så börjar du närma dig 29 poäng. För de har väl inte vunnit på 10...
Brage vann de ju en borta nu. Ja, men annars har de ju 10 eller 11.
Ja, och då är det ganska bra att 29 poäng och inte vunnit på det heller. Ja. Alltså det betyder att de har gjort något jäkligt bra i början. Ja. Så det, jag tror det börjar bli mer mättnadskänsla. Så är det oundvikligt att nu är vi nästan klara med vårt mål.
Mm. Men det är inte Bosko som har tappat omklädningsrummet då, som man brukar säga?
Nej, det vet jag inte. Det är jättesvårt att säga utifrån. Men det tror jag inte. För det, menar, han ger ju förtroende till Superettan faktiskt. Det är nästan samma killa som han gav förtroende till Division 1. Mm. Så det skulle förvåna om man har tappat omklädningsrummet.
Tror du han? Jag tycker inte att de ska göra sig av med Bosko. Jag tycker det han gjorde med Utsikten och hur han fick upp dem. Alltså det är ju verkligen beundransvärt, och inte bara att de tog sig upp med resultat, utan jag tyckte också att de spelar ofta en ganska bra fotboll liksom, både vägvinnande resultatmässigt men också underhållande. Men det blir ju ändå så här, när man har en seger på, om det är 11 matcher, så kommer ju ändå snacket. Sen är Utsikten inte den typen av klubb som GAIS eller ÖIS är. Men det,
nej, supportrarna
ändå...
stött och bankar på klubbstugan där, för nej, de har inga.
Nej, liksom. Nej, om man är lite elak så är det inte jättemånga i alla fall. Men det blir ju ändå, jag vet senast när de var i Superettan, då har jag för mig att de gjorde en tränarrokad mitt i säsongen. Då hade de väl i för sig inte alls haft en så bra säsong på vägen fram. Men jag tycker inte att de ska göra sig av med Bosko, utan de ska tro på det hela vägen in. Jag vet inte, vad tänker du?
Nej, alltså ett isolerat Bosko, så tycker jag att Bosko är ett... I Göteborgsfotbollen, du har ju 3 allsvenska tränare, om du tar med Bosko i det. Alltså rent kompetensmässigt, så jag tycker inte de ska göra så, men jag tycker att Bosko är ett bra jobb. Jag menar, om han har hållit i det här laget och fått upp dem, låt dem fortfarande, vad sa ni att det var mål, hålla er kvar. Låt dem göra det hela vägen ut.
Vi lämnar Bosko och Utsikten där och kastar oss över det vi väl ändå får säga är det här avsnittet. Ett huvudnummer då, det vill säga ÖIS. Men vi ska börja en lite annan ände där kring det. Vi ska börja med senaste matchen, den extremt viktiga matchen mot Östersund, Filip, som de ju förlorade med 1-0. Jag vet att du har väldigt mycket att säga om det här, så du får väl lätta ditt hjärta, så får vi se om Igor håller med.
Ja, nej, men jag blir besviken på hur de tar sig an den här matchen. Jag tycker prestationen kanske är värd ett kryss eller någonting. Det är en typisk 0-0 match. Det är ganska händelsefattigt hela tiden. Egentligen första halvlek händer inte mycket. Öppnar upp sig lite mer i andra. Men summa summarum så ja, kanske en pinne var. Men jag tycker att med det läget som ÖIS har inför den här matchen. Östersund är 5 poäng efter. ÖIS är tredje sist. Östersund är näst sist. De har 5 poäng nere. Vinner de den matchen, då är troligtvis så är Östersund inget hot längre. Då distanserar man sig till direkt nedflyttningen. Och kan också blicka uppåt. De hade väl till och med tagit sig ovanför kvalsträcket där kanske, om de hade haft lite flyt och sådär. Men jag tycker de går ut liksom till matchen med en för feg. Och jag har tyckt Brynja lite... Ja, men på sista, alltså det blir borta, jag köper att han har packat ihop, han kör en solid 11, han har prioriterat stabiliteten, det får man väl säga har varit helt rätt. Men jag tycker man har fegat lite för mycket, man sätter för många av de här offensiva spetsspelarna har fått stå tillbaka tycker jag. En sån som Herman Fogrell har jag varit inne på tidigare, alltså hemma mot Östersund, varför startar du inte med Herman Fogrell? Jag tycker sen när han kommer, visst han kommer in tidigt i matchminut 53 eller 54 och jag tycker att han kommer igång, och visst man kan säga att han brister lite defensivt och sådär, men återigen Östersund hemma, då ska ju ÖIS gå ut och blåsa på och visa vem det är som bestämmer, och det tycker jag absolut inte att de gör, utan visst de har bollinnehav och de har lite initiativ, absolut, men jag tycker prestationen som helhet är alldeles för blek och att det är för fegt.
Gör du samma analys, Igor? Är det för blekt, fegt och Sjögrell borde spelas från start?
Ja, det var skönt att man kan tycka till lite nu. Nej, jag tycker såklart hur man ska spela. Om jag får säga vad jag tycker här utifrån. Men alldeles för blek. Jag menar, de hade ett litet lyft. Sen kom till Göteborgsförlusten och det är klart. Det kan ju komma. Det är en bortamatch. Det är en tuff match, Vångavallen och så vidare. Men komma hem, spela mot Östersund och inte starta matchen på det sättet. Det är något som inte är riktigt stämmer. Tyvärr. Och att bli defensiv balanserad, jag menar, någon gång måste du ta det framåt. Då måste du våga riskera också lite grann. Jag tycker Arvid har fått ett lyft, exempelvis Brorsson. Nu skulle han nog sidosättas, men det är ingen central mittfältare, det är mittback. Han ska inte spela som en sexa. Där har de tagit in Sadiko, de har ju Anel, de har Kevin Ackerman. De där tre löparna hade öppnat upp för Herman utan problem att kunna spela framför. För Herman spelar defensivt dåligt, jag håller inte med om det.
Nej, men han...
Men hur kan det bli, nu låter det som det är ganska uppenbart, saker som tränare Brynja borde se liksom. Varför gör han inte det?
Nej, men jag tror det handlar om att han tänker att den här, om vi får kalla det, defensiva melodin tog dem till en rad bra resultat, kanske framförallt på bortaplan, där jag mer köper att man har den här lite mer återhållsamma tänket, eller man ska säga att han kör med Isak Dahlqvist som inte egentligen är någon ytter, även fall han har gjort det väldigt, väldigt bra. Han ska vi ju absolut inte hänga på något sätt, men det har blivit att man har Viktor Lundberg, ja han är skicklig i straffområdet och sådär, men det blir inte, där är liksom inga spelare som kan slå ut. Polly är duktig, men han har inte varit i någon vidare form heller under en längre tid. Och då blir det att det är inte så många spelare som kan göra någonting, som kan bryta mönstret, och jag tycker att de har fastnat för mycket, och då händer det inte så jävla mycket framåt heller när det blir lite låst, eller man ska säga.
Mm. Nu när de förlorar den här matchen, nu läget kan man ju se som ganska allvarligt för oss. Vad tänker du kring hur den här säsongen kommer fortsätta för dem, Igor?
Alltså jag är på något sätt ändå övertygad att de spelar sig upp detta nästa år. Jag tror det. Jag tycker spelarna, det är väldigt bra spelare. Och man har inte fått ihop det. Tyvärr har man inte fått ihop det. Och nu på slutet, ja, vi har fått en defensiv balans som är lite bättre. Men man får inte ut det på planen, tyvärr. Man får inte en enhet som jobbar tillsammans. Sen, ärlighetens namn med handen på hjärtat. Jag tycker från omgång ett till idag, man har inte spelat spelarna på rätt positioner. Inte 11 av 11. Inte en enda gång.
Hur menar du då?
Nej, man har spelat fel spelare på fel positioner. Alltså spelare som ska göra, bemästra saker som ibland de har faktiskt inte gjort någon gång i hela sitt liv. Man spelar en Isak Dahlqvist, varför ska han spela en ytterforward, innerforward roll i superhandels säsong? När han gör allsvenska minuter som ytterback. En jättefredig offensiv ytterback. Det har varit fantastiskt att se ett ÖIS i ett lirarnas lag. Bromsas upp. Han har inte det här naturliga avslutet att skapa och göra mål. Han har aldrig haft i sin karriär. Varför skulle han helt plötsligt göra det tajt superettan?
Så att spelarna hamnar på positioner som inte kan få ut max av sin kapacitet?
Jag tycker liksom det. Jag tycker det är min personliga åsikt. Att jag tycker vissa spelare i det laget, och det är när du har 11, har du 3-4 spelare så kuggar inte det tillräckligt mycket. Och sen när du byter ut det från match till match så får du aldrig relationsskapande på planen heller. Alltså du får inte enheterna jobba på. För jag menar, i mitt fall att se det på, du kan inte lura någon på fotbollsplanen. Fotbollsplanen, den spelas in, man ser allting. Både de som ser det live, man kan se om den 10 gånger om. Vissa spelare är bättre än några andra. De andra får faktiskt kriga sig till sin plats. Alltså det är inte svårare än så. Och alla kan inte vara jämna. Och alla kan inte vara jämna på olika positioner. Så där har man, jag tror man har tracklats in i lite konstiga saker om att man ska hitta någon tränarens betydelse blir lite större än faktiskt att spelarnas prestationer ska bli så jäkla bra som möjligt på planen.
Typ som Bärkroth nu då, central anfallare, vad säger du om det exempelvis?
Ja, men han är en central anfallare. Du har ju två centrala anfallare i laget. Du har bevisligen en, Viktor Lundberg som han tagit in, och du har då Alexander Holmström som presterade förra året i Superettan. En mot två mittbackar kan ingen prestera. Men bör du spela dem tillsammans, eller kanske sätta upp en Herman som kommer söka sig naturligt till en forward, eller Bergkrot som kommer söka sig till naturligt till en forward, så helt plötsligt kommer det bli samspel i det. Nu när man spelar Bergkrot som tar anfallare, det är klart att han kan göra det bra i Superettan. Men varför? Han kommer ju inte röra bollen förrän det kommer till straffområdet. Han ska väl ha mest boll av alla.
Ja, absolut. Jag skrev också i den analysen jag gjorde av matchen, så tyckte jag det, att Bergkrot blev isolerad, och då han fick mest att göra det var när ÖIS började lyfta längre bollar liksom mot honom, och det är ju idioti. Liksom,
ja, men då kanske du ska ha en Alexander Holmström jämt honom, så får du han springande. Ja. Alexander, i mitt sätt ser det på Alexander Holmström, för nu kan jag faktiskt ge en analys också. Det är ju att det är ju inte världens skickligaste fotbollsspelare tekniskt i alla lägen. Men det är en fantastisk lagspelare. Om man känner förtroendet och du kan mata honom hela tiden, då kommer han göra det hårda jobbet, vilket i våras kunde Aydin ta fördel av det och göra massa mål. Idag så hade ju Herman Bergkrot, de hade ju fått hur mycket yta som helst.
Ligga och fiska runt honom.
Ja, bara fiska runt honom. Nej, kommer ju bråta. Det är inte han som ska avgöra matcherna. Men han ska vara den avgörande punkten för de andra och faktiskt kunna göra det.
Men rätta mig om jag har fel, Brynja Gunnarsson är väl en ganska liksom oerfaren tränare på den här nivån. Han har väl liksom inga djupare fotbollsmeriter.
Jag vet.
Som spelare har han.
Jo, men han är väl som tränare. Alltså. Det var jag förstått när han kom in. Liksom.
Ja,
och sen, jag vet inte om du vet något om det. Alltså, hur gick liksom rekryteringen av honom till? För att han har väl några kontakter med liksom agenter som är nära klubben och så vidare. Alltså, varför hamnade han varför blev han tränare?
Varför han blev exakt i ÖIS, det låter jag vara osagt, för jag vet inte exakt, jag var inte med hela vägen. Men nej, om man, alltså faktamässigt, CV-mässigt så är han oerfaren. Det bör man inte känna honom eller veta om han har gjort det tidigare, det är han. Och tyvärr så är ju faktiskt hela staben det nästan. Alltså som tar tag i det. Och jag tycker det där, lite det saknas. Lite fotbollskunskap faktiskt i föreningen på högsta nivån. Nu är Sören fortfarande kvar. Det får väl ta höjsgudarna tacka för. Men,
men det saknas fotbollskunskap och kompetens helt enkelt.
Men, alltså, ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, erfarenhet i tiden. Att kunna bemästra detta och faktiskt tro på det. Jag menar, i stressade situationer så går du någon form av tillbaka i vad du tror som mest på. Har du inget du riktigt tror på eller har någon uppbackning bakifrån så är det väldigt svårt att falla tillbaka på någonting. Och då börjar det svikta. Så då börjar man byta. Ja, men det var han här spelaren som kanske gjorde något misstag där. Och roterar vi in detta så kanske detta kommer hjälpa oss i denna vägen. Ja, men nu ska vi ligga så här istället. Jag menar, inför matchen senast så skulle man byta en central mittfältare mot en helt annan spelartyp. Bara för att han heller inte kunde starta. Det förstår jag inte heller när du har ganska lik spelartyp ändå. Mm. På bänken i en annan mittfältare, Sadiko. Så man krånglar till lite för mycket i onödan. I mitt fall så är det på att det finns spelare som hade kunnat lyfta detta laget enormt. Sen hur just tränarrekryteringen gick till, jag vet inte. Det var ju tyvärr då efter min tid.
Mm. Det är ändå rätt skarp kritik här mot ÖIS-ledningen att det saknas kunskap och så. Hur värderar du den, Filip?
Ja, kunskap, jag vet inte, erfarenhet, det håller jag ju med om. Alltså det kan ju ingen säga något om, att det är ju ett oerfaret gäng om vi talar superettanivå. Alltså Brynja han har varit tränare i isländska andra ligan, han gjorde ju något år i högsta ligan också ska man säga, men det är ändå, vi snackar isländska ligan. Fredrik Ahlstrand har gjort ett gediget arbete i Lindom och så vidare, men han har haft en tredje tränarroll eller en assisterande tränarroll där. I den här matchen är liksom, då är det han som står där och frontar, och sen Sören, känns det lite oklart vad han har för roll. Han är väl någon form av utvecklings liksom för akademi, och han har ju jättemycket erfarenhet och sådär, men hur mycket han är med i A-laget sådär, det vet jag inte. Och då är det väl bara att titta på det och säga att, och Björn, om vi tar målvaktstränaren, det är ju inte heller någon som har erfarenhet, gedigen erfarenhet, så det kan man inte säga något om.
Nej, men det är därför jag reagerar lite på hur den här rekryteringen egentligen gick till då, när man nu i efterhand då kan ganska tydligt peka på det som saknas. Vad var då liksom tanken egentligen att han skulle tillföra liksom, att man inte har det som krävs? Det,
jag tror tanken var, för sen var det väl via något tips från Erik Hamrén och sen Marcus Albeck, alltså stor ÖIS profil är ju agent till Brynja och tidigare lagkompis, och Brynja har ju ÖIS erfarenhet och var ju då väldigt uppskattad som spelare, och som spelare var han ju otroligt så här hård för tuff, kompromisslös, och jag tror det var väl kanske lite det man ville ha in när laget sviktade i våras, så att man tyckte att det saknades lite hårdhet, och det tycker jag väl också att det gjorde. Jag tyckte man blev för naiva under dagen ofta, och att man liksom schabblade bort sig, och det blev för mycket kortpassningsspel, det blev för mycket process och för lite resultat tänk liksom. Och det var väl det man hoppades att Brynja skulle komma in och sen då sätta stabilitet också, kanske försvarsspelet, och det har han väl lyckats med, det får man väl ändå säga. Men det har ju helt egentligen uteblivit offensivt, tycker jag i alla fall. Det är ju liksom enskilda prestationer känns det som har tagit dem till de offensiva slutprodukterna som det har blivit nästan. Mm.
Hur mycket har agenter att säga till om när det gäller tränarrekrytering i klubbar? Hur mycket kan påverka till exempel Albeck i ett sånt här läge när en av hans gubbar kommer in?
Ingen aning. Du får fråga Albeck och Brynjar. Nej, men de har väl så mycket att säga till dem, så mycket som de tillåter dem att säga till dem. Egentligen ska de inte ha att säga till dem överhuvudtaget någonting. Alltså att agenten finns, det är ingenting konstigt. Det är fullt naturligt och det ska de finnas. Och att om nu Marcus Albeck är agent i Brynäs, så är inte heller det något helt konstigt. Nej. Det är jättebra att han har en agent som hjälper honom att få ett jobb. Så det är jättebra. Men den dagen han börjar ju så, ska inte någon agent eller någon annan rådgivare ha så mycket mer att säga till dem. Sen kanske det är lite speciellt i detta fallet, jag vet inte. Men samtidigt så ska alla tränare och alla spelare, de ska göra det de själva tror på, för det är det du kan ta det längst på. Om inget annat så kan du rätta dig själv sen också.
Vi ska släppa matchen och det akuta läget nu för ÖIS då, för vi har gått igenom det här nu, Filip, och gå in på händelserna i maj då, när du fick lämna ÖIS, Igor. Och jag tänkte att om du börjar, du kan väl berätta med egna ord, eftersom du inte har pratat om det här tidigare då, så hur upplevde du den här skilsmässan?
Nej, men det Ja, hur mycket ska man berätta? Det är, nej, men skilsmässan.
Allt.
Jaha, eller, nej, men det finns alltid respekt mellan mig. Jag tycker, jag vill börja ändå säga att jag tycker faktiskt ÖIS är en jättefin förening. Jag trivdes från dag ett till sista dagen. Jag är supportrar, laget. Sen finns det alltid enskilda personer som det visade sig, tycker jag då. Man faller inte dem i smaken. Men annars i stort, jättefin förening. Det som hände, det är ska säga, väldigt förvånansvärt för... Jag vet, jag måste vara ärlig, för jag hörde någon intervju, tror jag, med ordförande, där han förklarade att resultaten inte var okej eller vad det var han sa, men jag har inte fått en förklaring eller faktiskt inte en enda orsak till varför jag skulle lämna ÖIS. Eller vad jag gjorde fel i mitt arbete, eller om jag betedde mig på något konstigt sätt, eller om jag sa något fel. Det fanns ingenting där.
Men var det, de bara klev in och bad dig skriva under?
Nej, inte riktigt så, inte riktigt så. Men jag blev kallad till ett möte utan någon förvarning tidigare, dagen efter en förlust. Dagen efter utsikten. Och direkt efter frukost blev jag inkallad på ett möte, och i det stora hela vad som sades i mötet behöver man inte prata om, men det var att en förändring skulle ske. Varför? Jag tyckte det var att slänga någon under bussen, men varför egentligen, det vet jag faktiskt inte än idag. För jag menar, det är det jag säger, alltså i en förening som ÖIS där Igor gör ingenting själv, klubbchefen kan inte göra någonting själv. Alltså det är en liten förening operativt, så du måste sitta tillsammans. Du måste ta alla beslut nästan tillsammans på något sätt. Och det har aldrig varit någonting att gå till vänster fast gick till höger. Ingenting konstigt. Så jag tycker att föreningen tog steg, men väldigt förvånad på den dagen. Dagen efter en förlust, att man helt plötsligt börjar prata om förändringar i organisationen. Det har aldrig varit med om.
Mm. Men du tycker de slängde dig under bussen, att du blev någon form av syndabock för att det gick dåligt där då?
Ja, men jag tror deras alltså medvetet och omedvetet, alltså göra det, få lite kalla fötter dagen efter en match eller efter förlust. För jag menar, hade det varit ett strategiskt, sportsligt förändring i organisationen, då hade man vetat om det, och det hade funnits en plan för det framförallt. Om man hade kunnat presentera det här, så ska vi göra något annat, så här gör det och det passar inte du in i. Och då hade jag med all respekt bara lyft upp handen. Jag är väldigt hierarkisk, alltså har vi någon person som är ovanför mig, så är det han som bestämmer över mig. Det är inte svårare än så. Det har man varit, som man var spelare, man tränare, som man var tränare, då hade man någon där, nu hade man en ordförande. Så det hade inte varit något konstigt. Men i det här sättet, att det är en person som inte tyckte om Igor, kändes det som, och det känner väl än idag.
Vem var det då?
Det är herr ordförande.
Ja. Är det, vad säger du om bilden som ges här, Filip?
Nej, men jag, efter det här sipprade ut, det var vår konkurrent och GT där som skrev att Igor skulle få lämna, och där och då så hade ÖIS spelat in 2 poäng, tror jag, på 5 matcher eller någonting. De låg sist i serien, och det logiska där, om man då tar liksom att man vill få resultatförändring, det skrev jag också i krönika som jag skrev då, att det hade ju varit att ta bort Dan Ivarsson och byta tränare, eller att man kör på samma i liksom det jag tyckte de skulle göra. Det var ju bara fortsatt.
Jag tror på det helt enkelt.
Tro på den organisationen. Och jag gjorde ju en intervju med Per inför säsongen, där han talade sig, Per Skånberg, ordförande, som talade sig väldigt varm om organisationen, att man hade satt sig och att man hade kommit på plats, och att det här var ett långsiktigt bygge. Och sen när förklaringen då blev att ja, men det var ett sportsligt strategiskt beslut som handlade om att de hade haft för dåliga resultat på över tid under Igors tid på posten då. Det gjorde att jag kunde inte köpa tidpunkten, för då tar man inte bort, som Igor säger, då tar man inte bort sportchefen i omgång 5 när man ligger sist, utan den förändringen gör man väl i så fall. Ja, men efter säsongen, eller i ett kanske tidigt stadie i januari, eller möjligtvis inför säsongen. Det kändes jävligt konstigt att få det i omgång 5 när man ligger sist i tabellen. Då har man bestämt sig för att nej, men vi måste förändra för liksom långsiktighetens skull. Så nej, jag köpte inte heller den förklaringen.
Men det var väl ganska splittrat där också, för George Morad var väl ute och backade Igor och så.
Ja, så var det ju när de här uppgifterna kom ut. Så George då, som är fotbollsansvarig i styrelsen, han var väl någonstans i din båt, eller vad man ska säga, och han tog Igor i försvar och var ju öppen i media med vad han tyckte om beslutet att ha tagit bort sportchefen. Och det gjorde ju också inte, det blev ju inte mindre stök på grund av det. Och sen Sen får man ju liksom ha respekt för att det är mycket känslor och man kanske har relationer, eller det är ju naturligt att man har relationer på en arbetsplats, så att man George liksom känner för Igor, men också att han professionellt kanske då tyckte att ah, men det här beslutet var fel, och han tyckte att han behövde få ur sig det. Men det är klart att det också stökade till lite grann.
Men var det så, Igor, att det var, du hade många med dig på din sida i ÖIS där liksom? Alltså det var ett one man show från ordförande Skånberg helt enkelt, att du skulle bort?
Ja, men alltså jag kände att jag fick väldigt mycket stöd. Stöd inifrån laget, stöd från ledare, stöd från styrelserum, stöd från supportrar i efterhand. Det klart det kändes lite skönare i kroppen att få allt det där. Men jag hade ju velat jobba klar för ÖIS. Alltså jag var ju hungrig, det hade ju precis börjat. Och jag menar, jag är en sån människa, sett en utmaning framför mig så vill jag ta an den. Och jag menar, jag hörde också det här med resultat. Förra året så är det ju sen konkursen, så jag tror det är det andra bästa sportsliga resultatet någonsin för ÖIS. Ekonomiskt, eftersom jag har en ekonomisk examen, jag kan räkna, jag vet vad 1+1 är. Vi gjorde det på mina 2,5 år nästan, så är ju ekonomin ofantligt mer än vad man har faktiskt satt in och velat putta in i sporten. Så har ju det betalt tillbaka rätt många gånger. Man har ut försäljningar, man har ett värde på ett annat sätt i truppen. Jag tycker strukturen i truppen har ändrats helt och hållet. Men allt sånt tar ju tid. Men allt sånt är ju en struktur, organisation och förutsättningar som ska skapas av en sportchef att vinna matcher i nästa steg. Det är faktiskt tränarens uppgift. Och spelarna därefter. Så jag köper faktiskt inte, för det sportsresultatet kan man faktiskt inte säga, för det är synas. Sen att man säger ena saken 2 månader innan en säsong startar kontinuitet, att det här är viktigt, och sen faller det bort så fort resultatet kommer. Och så vill man att spelarna ska resa sig efter motgångar, när en förening inte kan resa sig efter en motgång. Men hur ska spelarna göra det?
Men finns det något när du tittar tillbaka som du är självkritisk mot i hur du agerar? Om man kollar på liksom dina tränarrekryteringar där, så var det säkert Keith Millen eller Dan Ivarsson lyckades väl egentligen fullt ut liksom? Eller vad tänker du kring ditt eget ansvar för vad du hade att leverera?
Nej, men jag är alltså jättekritisk, att jag inte, vad ska man säga, första med Keith Millen, så återigen så vill jag backa tillbaka lite till att en styrelse, en förening, en styrelse tillsätter huvudtränare för ÖIS fotboll. En sportchef, eller i form av EU. Inte under min tid har inte jag fått tillsätta en huvudtränare helt själv. Det får man inte. Sen borde man, hade man vetat lite mer, eller hade någon presenterat en ännu tydligare, det här är ÖIS och det här är vi, så hade nog man inte valt Keith Millen då heller. Man hade nog letat åt profilen, åt Dan Ivarsson-hållet. Man var inne lite på Marti Cifuentes som nu är Hammarby. Alltså de profilerna lite grann, utan att sätta dem i samma enkla fack. Så det är klart man var kritisk när du inte får resultat, men då jobbar du vidare, då försöker du göra ännu saker ännu bättre. Jag är såklart bättre sportchef. Alltså hade man velat sparka mig för att rekrytera en Keith Millen, då ska man göra det 2020, för då var ju resultaten dåliga, då var ju klubben lite skakig, då var det där. Då hade jag nästan som, ja men det är klart, då anser inte jag heller att jag har gjort ett bra jobb. Men att göra det 2022 när ekonomin är bättre, sportsresultaten faktiskt kommer från ett år när man har klarat styrelsen mål utan tvekan. Man har faktiskt även sportsligt, ekonomiskt, alltså ha en bättre trupp, ett större värde. Det är konstigt. Men jag vill ändå betona att det som är viktigast tycker jag är att det är ingen one man show. Alltså det är inte det, inte i en förening som ÖIS. Där sitter det flera folk och där sitter man tillsammans och jobbar.
Att jag använder det ordet var ju att du själv pekade ut att du var besviken på ordföranden.
Ja, alltså. Men det gör ni då. Det är inget
när det gäller Keith, det var ju alltid, det blev mycket rykten om att ni hade varit båda i Halmstad. Var det du som lobbade upp för Keith, eller var Keith, för jag har ju hört både och liksom, Keith-processen hörde jag också var igång redan innan du blev tillsatt, eller?
Ja, alltså Keith, exakt hur det gick till fullt ut vet jag inte riktigt, men Reine Almqvist som Keith jobbade tillsammans med i Halmstad bollklubb. Jag har ju ganska mycket kontakter runt omkring. Vem han i ÖIS kontaktade och tipsade om Keith Millen, det minns jag inte riktigt. Men jag fick frågan därefter, är det en bra kompetent tränare? Och det är Keith som människa, är han väldigt kompetent. Och att jag där, menar han var ju assisterande till mig i Halmstad bollklubb i 5 månader. Så jag menar att jag skulle veta hur han är som huvudtränare, det tror ingen hade trott på mig och berättat för dem. Utan det var ta mötet, gemensamt möte, och där valde då sportrådet då, styrelsen, att vi kör på Keith. Så det, men i sig, ja, jag är kritisk, kunde kanske gått emot. Samtidigt har det aldrig varit så här att man ska, jag vill riskminimera, för det kanske blir att det är Igors polare om det går dåligt, eller det kanske blir så här. Det är inte det handlar för mig. Alltså, jag behöver inte stå någonstans högst upp och tycka det är häftigt. Jag vill bara vinna matcher. Så det är klart, alltså, jätteerfaren, så man, ah, fan, det kanske man inte ska göra, men det är inte det handlar om. Tror man på någonting ska man göra det ändå.
Sen kom Dane då, nästa rekrytering. Vad gick det likadant till där, liksom, att det var sportrådet?
Nej, eller nej, för jag tycker efter Keith Millen så blev det lite så här, vad är det vi gör här i ÖIS? Jag personligen började rodda i det här, men vänta lite, vad står ÖIS för? Sören, som har all erfarenhet, han vet precis vad ÖIS är. Och så då började det skapas ett litet arbete. Men det här är ÖIS och det här vill vi vara, och det är så här vi ska gå framåt. Ekonomin efter corona lite riskfyllt, man vill inte kanske sikta på att ta hit någon topptränare utifrån som man tror ska frälsa en, utan vi börjar där vad vi är nu och så kommer vi ta steg därefter. Om den här tränaren som är Dan Ivarsson som det blev till slut, om det är han som ska föra oss hela vägen fram, det vet vi inte, men han ska vara den som börjar med. Och då tog vi steg, vi började ju kolla lite mer lokalt på spelare, betala dem mindre i lön. Det är inte det som är det viktiga. Det är viktigt att vi ska göra ÖIS bättre tillsammans. Ledare från Göteborgsområdet. För jag menar, det är ju Sveriges näst största stad. Jag som kommer från Halmstad. Ja, men sjuk på så många fotbollsspelare det finns i Göteborg. Så det var det som var det viktiga. Och det landade till slut i att det blev Dan Ivarsson som huvudtränare. Och det tycker jag är helt rätt än idag. Jag tycker den, alltså, den effekten hela föreningen fick på det. Alltså gemenskapen med supportrar, sponsorer 2021. Den har inte ÖIS känt på väldigt länge. Vad jag tror. Eller jag har inte känt utifrån och inte innan 2020. Så det tror jag var helt rätt. Sen är 2022, det är där man ska börja disera läget. För nu är inte Daniel färsk längre. Eller det, då ska man börja disera läget. Är vi redo för nästa steg nu? Eller inte? Och den frågan är ju då en fråga som aldrig kommer att svaras.
Där blir också spekulationer då att du någonstans skulle kanske ha försökt trycka på att Daniel skulle bort. Och att det då istället landade att du fick gå. Fanns det något så? Ja. Alltså lobbade du för att tränarförening? Eller var det?
Alltså utan, vad ska man säga, vad man lobbar för, inte lobbar för. Men jag menar, det låter ju väldigt ologiskt att man sparkar Igor för att han vill sparka en tränare när man veckan därefter nästan sparkar tränaren också. Så det, då skulle det låta som verkligen någon som bestämmer och verkligen inte vet vad han gör. Vilket det blev nästan så. Men nej, det... Jag kände att vi vann inte. Jag ska vara kritisk mot att vi från start i år inte byggde vidare på det vi gjorde förra året, utan vi började om. Vi började om i form av vilka som spelar man satsar på, hur vi ska spela. Man tog inte det till nästa steg, utan man började om bakifrån igen och började spela istället för, det här är ju nästa kliv, vi kan det här nu. Och sätta en elva, sätta alltså det som vi tror är bäst. För jag vill återigen, det här är elitfotboll. Alltså det här är, man bygger inte lag bara för att bygga lag för att alla ska må bra. Vi vet i 1 januari hur vi är då vinner på det. Spelarna vet också. Sen att 1 januari och 1 november skiljer sig, det kan absolut göra. Men 1 januari vet alla ungefär. Så här bra är den här spelaren, så här bra är den här spelaren. Det vet man. Sen får ju folk kriga sig in i den positionen. Och då när de väl har gjort det, så jag lovar, de kommer också lyfta sig ännu mer. För då har de verkligen fått jobba sig till en plats. Och det är det vi tappade, tycker jag, i ÖIS. Alltså man fick inte den där känslan att man krigar sig in i ett lag. Eller att jag har förtroende, du bygger mig som spelare. Och det tappar vi samtidigt som vi inte byggde på vidare på spelet. Vi började om för mycket i januari.
Du nämnde Martin Cifuentes där, att ni var lite sugna på honom där vid något tillfälle. Det finns några rykte om att ni var intresserade av Micke Stare också vid någon tidpunkt här. Stämmer det?
Jag tror, det vet jag faktiskt inte. Man var väl intresserad av Stara, men det är ett stoppnamn. Nej, det måste vara precis innan jag kom in. Ja, alltså jag kom in väldigt sent. Jag kom in i mitten på november 2019. Det är en och en halv månad innan serien ska, alltså, eller träningarna ska starta igång. Så alltså den processen tror jag redan var igång fullt ut med tränare. Där tror jag man har träffat rätt många, i alla fall från media, så läckte ju rätt mycket då på den tiden, tyvärr.
Ja, det var mycket. Bartos var också med i något, tror jag, att han var på gång. Och sen tror jag Brännström, var inte han lite aktuell också?
Han nickar nu, Igor, där.
Nej, men det är duktiga tränare. Jag tycker Bartos är jätteduktig tränare, Marti är jätteduktig tränare, Brännström är jätteduktig tränare, och bevisligen har de ju bevisat att de är jätteduktiga även i svensk fotboll, så det hade inte varit fel, helt fel tankar då, om man tänkte på dem.
Brännan var jävligt nära, har jag hört.
Ja, det är väl ett aldrig nära förrän den sitter i krysset.
Men du, vad fan, det här vi pratar om nu då mycket här, det är ju i maj då när du lämnar där. Och då var det ju också, för du hade ju en anställning som, du var ju inte kontrakt utan du var helt enkelt anställd och det var en process där. Är den löst och allt är klart nu?
Ja,
du
är löst.
Nöjd och, eller,
ja, alltså, ja,
vi är, by the book så att säga.
Det, ja, nej, nej, men det är alltså det, återigen, det ÖIS är en fin förening och även de personerna i slutändan när du sitter att det är slut så. Det är allt det man ska säga, formalien och allt de där grejerna, det löser sig alltid till slut. Alltså, så länge man beter sig som människor och inte behöver dra in massa processer och rättsgrejer så kommer allt sånt lösa sig. Och det gjorde det också. För det var aldrig någon meningen från någon sida, tror jag, att förstöra för någon annan. Men just avtalsbiten. Men,
vad har du gjort sen nästa?
Massa. Faktiskt fortsatt kolla jättemycket fotboll. Det som har varit det positiva i detta, det är att jag inte alltid går till Gamla Ullevi utan nu besöker andra arenor också, så man har tid att se på andra lag live också, inte bara från TV. Så jag har gjort det, jag har besökt lite träningsanläggningar och kollat lite på hur de bedriver fotbollen, för jag är egentligen en fotbollstränare i grunden och jag ser mig ju som en fotbollstränare, inte som en sportchef egentligen. Så sen har jag varit lite semester med familjen, tagit hand om familjen så mycket det går.
Och är det du siktar på framöver nu då? Tränare snarare än en ny sportchefstjänst? Eller vad tänker du om framtiden?
Ja, alltså jag, det gör jag. Jag ser mig själv som fotbollstränare. Det gjorde jag även när jag sökte jobb. Kom inte i höjs. Då såg jag mig själv som fotbollstränare. Sen har jag en bakgrund i att vilja rodda en del också runt omkring. Och vet hur både ekonomi och budget fungerar. Så det var inte så långt ifrån en fotbollstränare. Men om jag hade fått bestämma själv så absolut en fotbollstränare för en sportchef.
Du låter som en manager snarare om du har båda de värdena.
Nej, men det går. Men jag tror även när du är i de här föreningarna som, jag menar, du touchar ju sportchefsbitarna som tränare i en liten förening oavsett hur du vrider och vänder på det. Och vice versa. Men energin från fotbollen, det får du mycket mer som fotbollstränare än vad du får som sportchef. I en större organisation när du har scouter och du har fotbollsvård och du inte är ensam och bokar bussar och håller på, då tror jag faktiskt sportchefsjobbet också kan vara mer stimulerande, för då får du vara mer med fotboll.
Scout då? Hade det varit något?
Scout, ja. Mm. Alltså det är fotbollsjobb, men så, om du börjar med prioritera nästan i listan så är ju fotbollstränare. Alltså du är så nära det jobbet som är närmast fotbollen. Det är det jobbet som är bäst.
Vad dyker Igor upp, Filip?
Jag tänker att han kliver in och blir sportchef i GAIS när Sköldmark blir klubbchef på heltid.
Han vill ju bli tränare. Så han
ja. Fidde får väl han får hänga kvar där ett tag.
Nej, Sköldmark. Nej, Sköldmark är en god gubbe. Men han blev lite sur på mig någon gång. Men det är kul.
Ja, alltså, i vilket sammanhang då? När du la ett bud på Emin Grostanic kanske?
Nej, jag vet inte vem det var. Men jag la upp. Nej, men det är så här, det roliga med, eller vad ska jag säga, när jag kommer till Göteborg så har inte jag någon relation egentligen till ÖIS, GAIS, Häcken, IFK. Det har jag egentligen inte än idag medan att jag jobbat i ÖIS. Men jag tycker om alla, för alltså, jag är inget illa ont mot GAIS. Jag sa alltid till dem i ÖIS, alltså, sluta titta på dem där, vi ska göra något egna. Så, i så fall blir de avundsjuka om vi gör något väldigt bra. Mm. Så när GAIS ramlar ur Superettan och åker ut till Division 1 så väntar jag ju halvt omedvetet. Men ändå lite medvetet att jag ska slå upp nyårsträcket, ska gå förbi. För då är de med Division 1 på pappret också. Och då kan jag ringa dem och be och köpa spelare. För då är det mycket billigare än de gör det i november, december. Och det är klart, det synar ju Sköldmark lite grann. Så han blir lite så.
Vad sa han?
Nej, då, det kan stanna i telefon. Men jag är inget emot Sköldmark.
Han ringde och skällde på det?
Nej, jag ringde honom och frågade vad priset var på spelarna. Och då tyckte han att det var lite hål i huvudet.
Skambyrden.
Men jag tycker Magnus faktiskt har ut. Jag hoppas de gör det bra. För jag tror alla klubbar mår jäkligt bra om GAIS går upp. Mm. Om utsikten så håller sig kvar. Och faktiskt att något av de här superrättenlagen också tar sig uppåt. Så att man får konkurrera lite mer med Stockholm.
Hur tror du, alltså ÖIS framtid då? Vad tänker du om ÖIS när du ser på dem nu på lite längre sikt?
Nej, jag tror alltså, jag skulle nästan sätta dem i samma fack som GAIS. Mm. Alltså bestämmer det här vi vill göra och så här vill vi se ut. För jag säger alltså, fotboll är godtyckligt. Hade funnits en formel hur man gör så hade alla gjort det. Och det säger alla hela tiden. Men tro på det du vill göra och bestämmer för det. Sen kan prestationer eller personer i sina roller inte håller. Då byter du ut dem och håller på där, men du får inte byta ut strukturen och grundpelarna i hela föreningen egentligen. Och det tycker jag både GAIS och ÖIS saknar än idag. Och om man bara pratar ÖIS så tycker jag faktiskt, alltså, sätt det nu då. Om det är med Brynnar eller med någon annan, spelar ingen roll. Om det är med den här ordföringen, det spelar ingen roll. Men sätt det och jobba ut efter det. Och värva spelare som ni tror passar in i det. Värva hungriga spelare som vill någonting, som tycker det är kul att spela i Superettan. Och som vill ta sig framåt i sin karriär. Bygg vidare på organisationen. Vad behöver vi nu? Vi ska inte börja, men nu börjar det bli darra lite så nu måste vi ta bort folk. Nej, nu börjar det darra lite och nu ska vi investera ännu mer. Fan, du kan inte ta ut dig. Jag menar, om du ska göra någonting i livet så när det börjar brännas, då ska du vara mer försiktig. Då kommer du aldrig komma framåt. När det börjar brännas, då du ska gasa lite till. För hålet spelar väl ingen roll. Du ska ju bort från hålet. Och det är där lite, alltså... Ja, det där ÖIS alltså egentligen behöver vakna till lite. För det är en jättefin förening. Det är en jättebra plats. Jag trivdes jättebra i ÖIS. Så det är mycket som gör rätt i ÖIS. Men fotbollen, kärnan i ÖIS, den behöver skruvas åt. Och framförallt behöver man sätta ner foten och säga, det här är vi.
Men när du säger det här, jag kommer lite utifrån senaste tiden här, men det känns som att det var ju det här, precis det här ÖIS stod för. Vi har ju suttit i den här podden och Filip har berättat liksom hur jävla hårt ni höll på under din tid på en linje och man trodde på det här in i kaklet liksom. Nu har man ju slängt bort allt det och börjat med någonting som man inte riktigt vet vad fan det ska ta vägen, känns det som.
Ja, men jag håller med, men om det är detta som är det rätta, som är det nya, kör på det då. Var tydliga med det, om det är det nu då. Men jag tror inte det är det heller. För nu vet man inte, så att man är tränare, jag vet inte ens hans avtalssituation, det är 1+1 eller 2. Men det famlas lite för mycket. Alltså, och sen om det är en kunskapsbrist eller att man bara vill så mycket men man kommer aldrig framåt. Men man måste sätta någonting. Och man måste sätta någonting oavsett vad det är för något. Och så jobba utanför det. Så det blir jättetydligt. Varenda spelare ska veta. Du kommer till ÖIS det här som krävs. Du som tränare, du kommer till ÖIS det här som krävs. Du som sportchef och nu kliver till ÖIS. Det är inte du som bestämmer. Du följer ÖIS linjer och gör det bästa som är för ÖIS.
Om du och om du hade fått köra vidare, Dan hade kört vidare och ni hade vågat hålla fast vid det där i våras, vad hade ÖIS varit idag då, tror du? Hade det vänt liksom?
Om man hade förändrat vissa saker på planen, då hade det vänt. Om man inte hade gjort det, så hade det kört fast. Men det är ju prestationer på planen. Mm. Det har ingenting med egentligen strukturen och grundstenarna att göra. Så som jag ser på det. Det är ju samma sak när en spelare inte presterar. Gör han inte det en match så får han förtroende. Kanske inte gör han en till och så får han ett förtroende. Så till slut byter du ut. Det är samma sak som tränare. Jag har ju varit där själv. Alltså när du har förlorat några matcher så är du inte tillräckligt bra kanske. Det är resultat. Så det har man kanske ändrat på om det hade fortsatt. Men jag har aldrig någonsin ändrat på någon struktur eller grundpelare. Vi hade skruv på vissa saker. Vi behöver lite det här. Vi behöver ta nästa steg i vårt sätt att spela. Hur vi ska vinna matcher. För i slutändan är det enda vi gör.
Truppbygget nu när du tittar på det, är det något du känner att du borde gjort annorlunda där? Eller ni?
Ja,
som du säger,
Nej, jag tycker faktiskt det föll väl ganska väl ut.
Vissa tycker du borde haft kanske några fler defensiva kuggar in och sådär, och kanske saknas lite ledarskap och sådär, jag vet inte.
Ja, men ledarskap också, det är ju, jag menar, hur mycket tillåter du en spelare vara ledare? Eller hur mycket ska alla vara jämlika? För det är väldigt, men vi ska vara snälla i vår grupp, alla är bra människor, alla är jämna, men det är vi inte. Vi kan inte alla vara jämna. Det måste vara något rötägg någon gång, det måste vara någon som säger till någon gång, kanske gå över gränsen någon gång för att väcka några andra. Det måste vara lite yngre som är lite kaxiga ibland mot de äldre, bara för att väcka liv i de äldre också, åt andra hållet. Så tappar du den här slentriana, då får du slentriana prestationer till slut. Och framförallt när det blir en liten motgång så faller ju korthuset. Och det är lite nu då att, som man säger, man förlorar mot Trelleborg, det är okej. Men att förlora mot Östersund, det är ju inte okej. Inte efter en Trelleborgsmatch.
Och så en Landskrona-match innan där också. Någonstans har det ju vänt. Det vände ju efter de förlorade mot Onsala i cupen.
Men det är det jag menar då. Hur starkt är laget?
Ja, inte alltså mentalt.
Men kanske inte mentalt. Men alltså får de lite motgång så kan inte det falla. Alltså direkt i matchen därefter. Det är ju... Så jag tror... Det blir en väldigt långt svar på din fråga, Laul. Men jag tror... Eller jag är helt övertygad om att de här spelarna är mycket bättre än vad ska... ÖIS som förening ska inte ligga där. ÖIS ska inte ha slösat ännu mer pengar nu i onödan. Alltså, det ska ju framåt. Och det är jag övertygad att ÖIS kan göra. Men då måste man bara göra det. Och tro på det.
Det var inte bara ett långt svar, det var ett långt program också. Vi har suttit här i över en bra bit över en timme här nu. Har något mer, Filip? Eller ska vi släppa iväg Igor till hans framtid som fotbollstränare.
Som sidekick till Sköldmark.
Ja, så var det. Ja.
Nej, men jag tycker vi har fått svar på mycket och väldigt trevligt att ha dig här, Igor.
Ja, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket för att du svarade på alla frågor. Och tack till dig, Filip, för en som vanligt stabil insats. Och tack till alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det bra!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.